Vi sjunger salmen 523. Efter salmen så håller Markus Ventin avslutande predikan. Under den här salmen vill vi också be att få bära upp en frivillig kollekt för mötets omkostnader. Salmen 523.
Jesu vår frälsares namn ska vi ännu stanna inför ett bibelord, trots att vi har suttit här och lyssnat till flera predikningar. Då ska vi be att Gud ännu talar till oss och vägleder oss med sitt ord. Och vi ska läsa från Paulus brev till romarna från tredje kapitlet, versen 21 framåt. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig och att han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Amen. Herre, i det här stycket två ord som är så centrala för vår kristna tro. Och det är orden rättfärdighet och ordet tro. Och vad betyder det här riktigt? Det här som aposteln Paulus använder så ofta i Romarbrevet, särskilt i Romarbrevet. Rättfärdighet. Det betyder att ha det rätt ställt med Gud. Det betyder att ha funnit en sådan ställning inför Gud, ha kommit i en sådan ställning inför Gud att Gud inte kan döma en människa för något ont som hon har gjort. Och att det här är alltså ett ord, en term som egentligen är från en domstolsförhandling. Att kunna bli dömd rättfärdig, det betyder att man blir frikänd i domen. Du är inte skyldig. Du är skuldfri. Och när det gäller det andra ordet som aposteln Paulus så ofta använder, ordet tro, så kunde vi säga att tron är att ha funnit en sådan gemenskap med Herren Jesus Kristus som gör det möjligt för oss att vi får del i det som bara han har. Och jag tänker att de här två termerna, de liksom koncentrerar hela Guds evangelium. Och de blir så viktiga för oss. Att få det rätt ställt med Gud. Att bli frikänd i domen. Genom tron på Jesus Kristus. Och tron är just att komma i en sådan gemenskap med honom. Att man får del av det som bara han har. Ingen rättfärdig finns, inte en enda, säger aposteln Paulus. Och därför har Gud gett oss sin lag som ska visa oss att vi alla är syndare. När vi ställer oss inför Guds lag, då ställer vi oss liksom inför en spegel. Och den spegeln visar hurdan vi är. Och den människa som gör detta, den får också uppenbarad för sig att du är en syndare. Den bilden som du ser i Guds lags, heliga lagspegel visar att du är syndare. Så vi behöver alla få den gemenskapen med Herren Jesus Kristus som gör det möjligt att vi får del av någonting sådant som bara finns hos honom. Och det som finns hos honom, det är helighet och renhet och syndfrihet. Och det som ytterligare han har, det är försoningen för våra synder. Och genom tron så kommer vi samman med honom. Vi är sammanväxta med honom. Aposteln använder bilden att vi är som grenar som är inympade i olivträdet. Kristus är stammen och vi har fått bli inympade i stammen. Så vi har del i Herren Jesus Kristus genom tron. Genom tron hör vi samman med honom. Och vi har del i Kristus. Vi har del i hans seger över syndens, dödens, all ondskas och helvetets makt. Och han i sin tur, han lever i oss. Och då, kära vänner, då har vi genom tron blivit rättfärdiggjorda. För Kristus har blivit vår rättfärdighet. Och då har vi kommit bort ifrån det som hotar vår kristendom vanligtvis och för det mesta. Och det är att vi söker vår rättfärdighet hos oss själva. För det är ju det som är det naturliga. Att vi tänker att en människa som ska duga inför Gud måste vara en god människa. Och måste vara så god att Gud en gång på domens dag frikänner henne. Och nu säger skriften att den vägen till frälsning är stängd. Den är stängd på grund av att alla våra goda strävanden, till och med de bästa, är besmittade med synd och duger inte inför Gud. Men så säger aposteln Paulus att nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Och lagen och profeterna vittnar om den i Gamla testamentet, en rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Grunden till allt samman är det som Jesus har gjort för oss. Hans försoningsdöd på Golgata kors. Och att vi får just genom tron del av allt detta. Det som han har gjort, det blir vårt eget. Honom har Gud ställt fram som en nådastol. I Gamla testamentet fanns nådastolen i tabernaklet, i det allra heligaste. Där fanns en ark, en kista, och på den kistan fanns ett lock som var överdraget med guld. Och där fanns två keruber som bredde ut sina vingar. Och en gång i året gick överste prästen in med blod och skaffade försoning för folket. Och så kunde han återvända därifrån och förkunna evangeliet. Synden är försonad. Gud är försonad. Du får förlåtelse. Men vid tiden för Nya testamentet, när aposteln Paulus skrev Romarbrevet, så fanns inte förbundsarken kvar. Och vi vet att förbundsarken, ingen har hittat den ännu heller. Så kanske det är Guds mening att denna förbundsark med nådastolen inte ska finnas.
Men så säger aposteln Paulus att vi har en nådastol. Men vi har någonting som är mera än gamla förbundets förbundsark. Vi har Herren Jesus Kristus. Och honom har Gud genom hans blod, Jesu Kristi blod, som är det oskyldiga blodet. Det enda offret som är helt oskyldigt och rent. Honom har Gud ställt fram som en nådastol. Så kan vi, kära vänner, ha tillträde till denna nådastol som är Herren Jesus Kristus. Och inte bara en gång i året, utan när helst vi behöver. När helst synden ansätter oss. När helst också tvivlet, fast tvivlet inte är en synd i sig. Så får vi gå fram till Herren Kristus, till nådastolen. Och så får vi bli påminda om, han har offrat sitt liv en gång för alla. Hans blod har runnit för att försona mina synder. Och det offret har Gud godkänt. Han har tagit emot det. Och när jag kommer, så att säga, med det offret inför Gud, åberopar det offret, då är jag frikänd från min synd. Då är jag förlåten. Och där vill Gud visa sin rättfärdighet. Gud visar sig rättfärdig. Gud visar sig rättvis. Därför att han fördömer synden. Och nu förstår vi att allt detta med vår frälsning, det är ingenting självklart. Det är inte någonting sånt som tillhör en människa bara därför att hon råkar vara en människa. Ungefär som man i vårt land vid en viss ålder har rätt att få folkpension bara för att man är gammal. Jag säger detta därför att jag tror att det finns så många människor i vår tid som tänker att det här med frälsning och förlåtelse, det här med få komma till himlen, det är alla människors rättighet. Så tänker många. Det sköter Gud om. Man kommer inte till himlen genom att dö. Man kommer till himlen genom att tro på Herren Jesus Kristus. Genom att man äger den försoning som han har skaffat. När han har lidit på Golgata kors och offrat sig för våra synders skull. Man kommer inte heller till frälsning i tiden eller evigheten med sina egna gärningar. Det är viktigt att en människa lever på ett rätt sätt. Det är viktigt att vi visar goda gärningar. Och precis som Luther också säger, att goda gärningar behöver våra medmänniskor. Men Gud behöver dem inte. Våra medmänniskor behöver dem. Men kom inte med dina goda gärningar inför Gud. Kom inte och åberopa dem i bokslutet inför Gud. Därför att, precis som vi sa det, de är befläckade med allt det onda som varje människa bär på. Vår synd. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, säger Paulus, honom tillräknas hans tro till rättfärdighet. Här är det fråga om detta, just att ge Gud rätt och ge Guds heliga ord rätt och tillstå att jag är en syndare. I mig själv är jag förtappad. Om Gud skulle döma mig så som hans stränga rättvisa kräver, så har jag ingen chans. Men en ny och levande väg till Gud har öppnats i Jesus Kristus genom hans blod. Och honom ställer Gud fram som en nådastol, ett försoningsmedel för var och en som tror. Och här, kära vänner, här får vi nu frimodigt komma fram till nådens tron och finna hjälp och finna barmhärtighet i rätt tid. När synden ansätter oss, vi har fritt tillträde till Herren Jesus Kristus. Vi får lyssna till evangeliet. Och precis som vi har fått höra under de här mötesdagarna, vi får tro på Guds evangelium. Vi får tro att det gäller oss när vi får höra att förkunnelsen som säger: din synd förlåtes dig för Jesu Kristi skull. Det är på detta sätt som Gud räcker åt oss försoningen, förlåtelsen. Han ger den i sitt ord. Och vi får ta emot. Och vi får be Gud att han verkligen gör ordet levande för oss. Och där som vi har ibland så svårt att tänka och tro och förstå att det här gäller just mig, där har också Gud ordnat det så att vi kan söka upp en kristen medmänniska. Så kan vi öppna vårt hjärta och säga vad det är som hindrar just mig för att tro, för att vara frimodig i min tro. Om det är någon synd så får vi uppenbara den. Om det är någonting annat så får vi berätta om det. Och så får vi höra en personlig förlåtelse förkunnas för oss. Riktigt med handpåläggning. Så att vi vet att nu gäller detta mig. Det här är det ord som särskilt i Romarbrevet ges åt oss som en revolutionerande nyhet. Rättfärdigheten kommer inte av människans ansträngningar, utan den är en gåva som Gud ger. Inte till den duktiga, inte till den som har kvalificerat sig, utan den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Och jag tycker att vi får tacka Gud för att han har gett oss detta ord. Där aposteln Paulus verkligen skriver att det gäller den ogudaktige, inte den fromme. Och det här betyder att ingen av oss är undantagen. Här får vi alla vara med. För Paulus var det här inte bara teorier. Det här var verklighet. Och jag tänker mig också att vi kunde säga så här, att ingen människa kan förstå det som vi kallar för rättfärdiggörelseläran som en lära teoretiskt. Det är endast genom den egna erfarenheten av rättfärdiggörelse som man kan ta till sig detta. Vi kan aldrig ha nytta av att förstå det bara som en teoretisk lära. Så var det inte. Det var inte en teori för Paulus. Det var en verklighet. Han berättar om hur han själv mötte Jesus Kristus. Han som var en förföljare av Guds församling. Han som var en hedare. han som på vägen till Damaskus var för att fängsla kristna, så mötte han Herren Jesus Kristus. Och vi kommer ihåg berättelsen, den finns i Apostlagärningarna, där han berättar om hur han slogs med blindhet, hur han hörde rösten, hur han fördes in, eller Ananias kom till honom och lade händerna på honom. Hur Guds evangelium öppnade på nytt hans ögon. Och en ny verklighet öppnades för honom. Vi kunde säga att det som hände var att aposteln Paulus i sin fromhet upptäckte att han, Gud visade konkret att han var blind. Med mycket kunskap i skriften. Med en Guds fruktan som var beundrad av människor. Var han blind. Men så fick han av Guds nåd ta emot Guds förlåtelse. Gud öppnade hans ögon och Gud gav honom uppgiften. Han säger efteråt att han om någon kunde ha så mycket att åberopa inför Gud. I Filipperbrevet säger han: jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer. Och så räknar han upp alla sina förtjänster inför Gud. Han säger: jag blev omskuren på 8:e dagen. Han är av Benjamins stam, en hebré född av hebreer. I fråga om lagen en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i frågan om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Det kunde knappast någon av oss säga. Och så tillägger han: och allt detta som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Därför att jag har funnit det som är långt mera värt. Nämligen kunskapen om Kristus, min Herre. Och för hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, utan den som kommer genom tron på Kristus. Nu har hans fokus ändrat. Tidigare var det på hans gärningar att uppfylla Guds lag. Nu var fokus på Kristus som har uppfyllt allt, som har tagit honom i sin tjänst och som han härefter får tjäna av nåd, inte för att förtjäna sin salighet utan av tacksamhet för vad han har fått ta emot av Herren Jesus Kristus. Det här är, tycker jag, någonting som är så viktigt. Och särskilt i våra dagar att framhålla det här. Jag tänker mig att i vår väckelserörelse så är det just detta som har blivit i gångna tider lyft fram och betonat. Detta med tron på Herren Jesus Kristus, tron alena. Men också detta med en personlig omvändelse, som vi fick höra i talet nyligen om den etiopiska hovmannen, som också fick ta emot frälsningens gåva. Och jag tänker mig att de här berättelserna, Paulus omvändelse, den etiopiske hovmannen, den förlorade sonen, fångvaktaren i Filippi, den förlorade sonen. Alla de här berättelserna, de liksom slår på samma spik. De motsäger inte varandra. Och de talar om möjligheten för en syndare antingen det är en from, beundrad människa eller en djupt nedfallen syndare som får vända om, göra bättring från ett liv i uppenbar synd eller i egen rättfärdighet eller en blandning av båda. Men får och bör vända om, direkt vända ryggen till det tidigare och vända sig till Jesus Kristus och får ta emot hans förlåtelse, hans rättfärdighet. Det som det är för fråga om i ordet rättfärdighet, den rättfärdighet som duger inför Gud, det är det enkla gamla budskapet som du och jag har hört så många gånger. Det är fråga om att äga syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Det är detta det är fråga om. Och det här behöver var och en människa få äga. Och vi ska komma ihåg det här. Den möjligheten alltså finns i Guds församling. Möjligheten att vända om, att göra bättring, att få ta emot Guds förlåtelse personligt till ett nytt liv. En rättfärdighet som inte är en teoretisk kunskap utan en personlig erfarenhet. Min synd är förlåten. Och så har Gud ordnat att var och en får del av detta stora. Det är alltså grunden till allt samman. Och grunden är Jesus Kristus, hans försoningsgärning. Efter sin uppståndelse kommer han till sina lärjungar och så säger han: tag den helige ande. Han blåser på dem. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Det är det som vi brukar kalla för den helige andes ämbete. Gud verkar genom sin helige ande i församlingen. Och när vi tänker på anden och andens verk så tänker vi vanligtvis på något märkliga mirakel som ska hända. Det kan det hända ibland också. Men Gud verkar genom sin helige ande framför allt i ordet. I ordet som förkunnas. Gud verkar genom evangeliet, en ny födelse och förlåtelse. Vi kommer ihåg att Jesus gav också på ett annat ställe i Matteus evangeliet 16 kapitel nyckelmakten. Himmelrikets nycklar. Och det betyder att den kristne har fått makten att lösa och binda från synder. När evangeliet om förlåtelsen, om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull förkunnas, då svänger det till i det lås som har hållit en syndares samvete bundet. Och det är inte bara här på jorden som det öppnas, utan vi kunde säga att det rasslar till också i låset i himlen. Där öppnas tillträdet till det allra heligaste, till nådens stol, till den gränslösa, villkorslösa förlåtelsen. Därför finns Guds församling. Därför finns ordet i församlingens mitt. Ordet som förkunnas. Och vi kan ännu dra oss till minnes. Aposteln Paulus skriver i andra Korintherbrevet i det femte kapitlet. Och det tycker jag också är ett ett viktigt ord i det här sammanhanget, fast det är bekant säkert för oss allihopa. Vi är alltså sändeby. Han säger, Gud har anförtrott åt oss försoningens ord. Det är i slutet av femte kapitlet. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss, och Kristi vägnar ber vi, låt försona er med Gud. Vi kunde säga att aposteln Paulus säger här att vi är som Guds kyrka och som enskilda kristna. Vi är Guds ambassadörer. Vi representerar Guds rike mitt i denna värld. Vi är Guds rikes inte bara medborgare, utan vi är Guds rikes ambassadörer. Och det betyder att vi har rätt att företräda, representera Guds rike här i världen. Jag tänker på ett exempel som jag tror ni alla känner till. Svensken Raoul Wallenberg och allt det som han gjorde under andra världskriget när han skrev ut svenska pass till så många judar som annars skulle ha gått ett hemskt öde till mötes i koncentrationslägren. Han var Sveriges ambassadör. Han kunde göra detta, rädda liv. Och kära vänner, nu säger också skriften att vi får vara ambassadörer för ett rike som inte tillhör denna världen. Guds rike. Och vi får bildligt talat skriva ut sådana pass till våra medmänniskor som vill ha. Som räddar från, inte från förintelsen, men som räddar från evig olycka och för en människa till Guds rike. Från mörkret till Guds rike. Mitt ibland oss så har jag märkt att det finns så många, jag säger det här därför att jag har märkt att det finns så många människor som kanske känner sig osäkra i sin fromhet och i sin kristendom. Om man frågar av dem om de tror på Gud så säger de, visst tror de på Gud. Men om det kommer till den egna frälsningen, har du din sak klar med Gud, så känner man sig osäker. Jag vet inte riktigt säkert. Jag vet inte om jag ska duga den dagen inför Gud. Jag tänker på det här sättet att det är varje kristens rättighet att äga visshet om sin frälsning. Och den vissheten äger vi i Herren Jesus Kristus. Och den vissheten får vi i syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. I hans namn och i kraften av hans blod. Aposteln Paulus i Romarbrevet, han citerar Saltarens 32 psalm i det här sammanhanget. Och han säger, saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överkylda. Salig är den människa som Herren icke tillräknar missgärningar. Den stora lyckan, den stora saligheten, det är att äga förlåtelse för sina synder. Det är inte att vara perfekt eller syndfri, men det är det vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överkylda. Och så får vi säga att allt detta med trons rättfärdighet, det är någonting som, det är inte svårt. Aposteln säger fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen eller vem ska fara ner till avgrunden. Han citerar Moseböckerna. Nej, ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så skall du bli frälst. Ty med hjärtats tro blir man rättfärdig och med munnens bekännelse blir man frälst. Så kära vänner, tro på Herren Jesus Kristus. Tro att all din synd är förlåten i hans namn och i hans försoningsblod. Tro det till personlig frihet och till glädje och till frihet i ditt eget liv. Herren Jesus Kristus är vår rättfärdighet. Amen. Så får jag också tacka er alla för att vi har fått komma hit. Det är så att jag tänker alltid att när någon kallar på till såna här veckoslut och det är flera talat, hur i all världen ska man orka lyssna på oss flera gånger? Tack ska ni ha. Också ett hjärtligt tack till Asplunds familj som har tagit hand om oss så väl. Må Gud välsigna er alla.
Förenas i tack och bön. Vi tackar dig, himmelske Fader, av allt hjärta att du har gett oss ditt rena och klara ord och in till den här dagen hållit det vid makt. Hjälp oss att alltid ha i tanke vad som är rätt, så att vi som inte kan bestå utan dig ska få kraft till att leva enligt din vilja. Upplys våra hjärtan och samveten med din helige ande, så att vi inte bedrar oss själva och bedrar andra. Hjälp oss att lägga bort synden och ta emot nåd och förlåtelse för att kunna leva i frid med dig med ett gott samvete. Jag var med oss under den kommande veckan, var vi än befinner oss i vår vardag, om det är i skola eller arbete, om det är hemma eller på resa. Skydda och bevara oss från all fara och allt ont. Och vi ber också för alla som har bett om våra förböner. Var med alla som är drabbade av sjukdom, alla ensamma och olyckliga och sorgsna. Herre, var dem nära och ge dem din tröst. Låt varje dag föra oss alla närmare dig. Bevara oss i den tro som bygger på den fasta grunden, Jesus Kristus. Hjälp oss att först söka ditt rike och din rättfärdighet. Hjälp oss alla att älska dig över allting och vår nästa som oss själva och av hjärtat förlåta varandra. Led oss genom den dunkelhet som finns i världen till den nåd som du har. Det är till det mål som du har för våra liv. Jag var enligt ditt löfte med oss alla dagar in till tidens ände och samla oss till sist hemma hos dig. Dig tillhör äran i evighet. Amen. Ja, Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. ska som slutsalm sjunga psalmen 448. Och det serveras ännu fika här efteråt, där alla är välkomna. Sen kan jag också berätta att det kommer ungdomar från Fjällheim på besök till Luleå imorgon. Så det ordnas en ungdomssamling här i bönhuset klockan 18 imorgon kväll. Och sen vill jag be att Olavi och Marcus gärna tar med sig hälsningar till hemförsamlingarna från oss.